En mamma går genom korridoren på en skola. Rader av gula och blå skåp. I handen har hon en liten silvrig nyckel. Hon letar efter sin sons skåp. Hon frågar några barn, men ingen av dem vet vilket skåp som tillhör honom. Till slut hittar hon det. Sätter in nyckeln. Där inne ligger en lapp med en inbokad tid till kuratorn. Men sonen kommer inte hinna dit.
När jag ser den här lappen så inser jag hur lite jag har vetat om vad som egentligen hände inne på skolan.
Max Olofsson blev bara 13 år. Han tog sitt eget liv.
Jag har ju en känsla av att någonting har gått helt fel i skolan.
Antalet självmord minskar i Sverige, men inte bland de yngsta. 2024 tog 16 barn under 15 år sitt liv. Max Olofsson var en av dem. Hans död skakar om hans hemstad Ulricehamn. Folk börjar prata om hur Max hade det i skolan. Att han var mobbad och att det fick pågå. På torget samlas människor med plakat. Nu är det nog, ropar de. Kommunledningen kliver in och betalar en 500 000 för en skyndsam utredning som ska granska vad som hänt i skolan.
Max från Gällsta var bara 13 år när han i höstas tog sitt liv. Nu är kommunens utredning kring skolans agerande klar.
När utredningen är klar kan skolpersonalen andas ut. Skolan har inte gjort något fel. Kommunchefen uttalar sig i radio.
Det som inte får ske har ju skett. Och det är fruktansvärt och det kan väl liksom aldrig, det kan aldrig bli ogjort. Men när jag läser utredningen så blir jag faktiskt stolt över vår personal och det de har gjort.
Skolan har inte bara gjort vad de kunnat för Max. Personalen har till och med gjort mer än vad som krävs, anser kommunchefen Gustav Olsson. Max död förblir en gåta.
Det går inte att säga att det är skolans fel att Max är död. Det går inte att säga att det är någon annans fel heller. Utan jag tror att vi kommer aldrig få svaret på varför Max valde den här utgången.
Men vad hände innan Max dog? Och vad är barnen med om inne på skolan när vi står utanför och försöker titta in? Jag heter Frida Svensson. Kan jag som granskande journalist komma närmare svaren?
Enda sättet att få någon sluta hålla på i skolan, det var liksom slå tillbaka.
Det är så många som är så tysta. Jag vet att det är många som är rädda.
Alla vuxna som har blundat, som har sett.
Vad är det som pågår?
Varför sa du ingenting?
Han var rädd.
Du lyssnar på Varför dog Max? En granskning i tre delar från Svenska Dagbladet. Avsnitt 1. Pojken på gården. Jag vill uppmärksamma dig som lyssnar på att den här poddserien handlar om självmord. Om du mår dåligt finns hjälp att få. I avsnittsbeskrivningen hittar du mer information om vart du kan vända dig.
Jag drar igång här bara.
Vi börjar den här berättelsen i stadshuset i Ulricehamn. När 13-årige Max Olofsson tog sitt liv hösten 2024 blev det ett fall som behövde hanteras på högsta nivå i kommunen.
Så sällan jag blir serverad i mitt eget rum.
Och mitt emot mig sitter kommunchefen Gustav Olsson. Efter Max död var det han som klev fram. Det var nödvändigt att utreda vad som hänt.
Vi behöver granska oss själva för att se om vi har brustit i någonting. Det får ju tyvärr inte tillbaka Max. Men kunde vi göra någonting för att undvika att det skulle hända någon mer gång så ska vi göra allt som står i vår makt för det, tänker jag.
Det var en turbulent tid, minns han. Utredningen han tillsatte skulle granska skolans agerande och ge svaren alla behövde. Både hans egen personal och Max föräldrar. Slutsatsen blev att skolan levt upp till alla krav. Och personalen säger att Max inte var mobbad. Han var inte systematiskt utsatt, står det i rapporten. Gustav Olsson känner sig trygg med utredningen.
Det är ju det jag har att gå på, den utredningen som jag har begärt. Det räddar ju ingenting, men det säger ändå att ja, men de rutiner vi har, de fungerar väl.
Han har själv pratat med lärarna och blivit informerad om Max tid i skolan.
Det jag hör när jag pratar med liksom personal och så vidare, så var det ändå en ganska positiv bild när han började i högstadiet. Och sen finns det ju, det vi pratar om, det är ju det som händer i skolan några timmar per dag. Men vi har ju ingen aning om hur Max liv såg ut, eller jag har i alla fall ingen aning om hur Max liv såg ut vid sidan av. Och det är många pusselbitar i det här.
Hur var Max liv egentligen? Jag kontaktar Max mamma, Linda Olofsson. Hon vill berätta om sin son och bjuder hem mig till familjens hästgård ute på den västgötska landsbygden. I maj 2025 åker jag till Berga gård, lite söder om Ulricehamn. Gården ligger vackert på en kulle. Här växte Max upp och hans cykel står fortfarande parkerad utanför det vita huset. Och här i vardagsrummet möter jag två föräldrar i sorg och chock.
Alltså, jag tror inte att han kunde förstå konsekvensen av det han gjorde.
Det har gått ett halvår sedan Linda och Christian förlorade sin son, deras enda barn.
Jag tror i så fall att det var någon kanske ångest eller någonting som gjorde så ont så att han inte kunde vara kvar i det här. För jag kan inte tro att han förstod.
Jag tror inte att någon som är 13 år kan välja det, utan att han kände sig pressad att göra det för att slippa någonting.
När det gäller självmord bland barn säger forskningen att det ofta är färre varningssignaler jämfört med vuxna. Ännu färre tecken som syns och hörs. Och för Linda och Christian maler tankarna oavbrutet. Hur kunde det ske?
Jag letar ju hela tiden. Jag har letat efter tecken. Jag har försökt att gå igenom hans skåp i skolan, hans rum. Han spelat in något, har han sagt något? Kunde jag sett något? Fanns det några tecken?
Föräldrarna tycker inte att kommunens utredning har gett tillräckliga svar på vad som hände. De vill ha min hjälp.
Så jag tänker att okej, jag måste få reda på vad är det som är, liksom, vad är det jag inte vet?
Här hemma i vardagsrummet hänger foton på Max. En pojke med axellångt blont hår och lite snett leende. Han som jag inte kan prata med. Vem var han? Mamma Linda tar fram sin mobil. Hon har filmer från tiden när Max var liten som hon vill visa mig.
Jag håller på med Max.
Jag vill skriva fast den här på filmen. Jag tänkte
att jag okej, okay. Vad ska det bli för någonting då?
Som det går.
Kan du inte berätta det?
En 4-årig blond pojke står vid en arbetsbänk i verkstaden.
En tankare.
Aha, okej.
Okay. Han har blå hängslebyxor och handskar. Mamma Linda filmar. Mm. Max bygger något. Vill sätta fast en pump.
Ja, det gör jag.
Han tar i allt vad han kan för att spänna fast ett långt metallrör.
Är du väldigt stark eller?
Ja, det är jag.
Får du loss den igen då?
Ja, det är jag.
Berga gård är omgiven av gamla ekar. Förutom det stora vita huset finns ett stall och en verkstad. På gården finns ett 30-tal hästar och flera i byn hyr stallplats här. Max har inga syskon, men han trivs bra med de vuxna på gården. Han är praktisk, vill förstå hur allt funkar. Som när han får en fyrhjuling i 4-årspresent. Han gasar genom hästhagen, rundar ett hinder. En orange vimpel fladdrar längst bak på den blå fyrhjulingen. Han kör fortare än vad föräldrarna tänkt sig.
Vi hade tyckt att den var så bra för det gick att reglera hastigheten på den. Men det tog ju inte lång tid innan han hade satt en skruvmejsel genom det låset, så var ju den spärren borta.
Mest av allt älskar han att mecka med motorer och är lite av en uppfinnare.
Kan du berätta vad det är för någonting?
Vad menar du?
Vad är det du har gjort?
Någonting.
Hur funkar det?
Max står framför något han byggt själv. En motordriven liten vattenpump.
Vad är det för motor?
Han är större nu, kanske 7. Det är sommar och han har shorts och kamouflagemönstrad t-shirt.
Okej, okay. Ser väldigt praktisk ut.
Ur 2 munstycken sprutar vatten över det grå betonggolvet. Han skruvar på kranarna och väljer vilket av munstyckena vattnet ska komma ur. Han har glitter i ögonen.
Vad ska du ha den till?
Han skruvade ju isär alla leksaker för att se hur batteriet satt och hur det satt ihop. Han hade svårt att hålla i en penna mer än 3 minuter, men en skruvmejsel kunde han hålla i 3 timmar.
Han vill gärna bolla projekten med sin förebild, pappa Christian.
Det var alltid så här, pappa, pappa, pappa.
Men pappa, ja. Man får dra väldigt fort för att det ska komma i mista.
Ja, snöret går inte runt eller?
Den ständiga frågan, pappa, tror jag kan bygga det här? Och jag uppmuntrade ju till knasiga projekt som egentligen kanske aldrig fungerade, men det var inte det som var det viktiga, utan det viktiga var att bygga någonting och tänka på hur det skulle kunna fungera för Max.
Pappa Christian jobbar hemma på gården och Max följer honom vart han än går. Och med mamma rider han i skogen. Han lär sig galoppera och hoppa över hinder. Han har en egen ponny, Stickan.
Han älskade den där ponnyn. Den vanligaste kommentaren när det var, kom igen nu Stickan, nu kör vi. Så det var ju fantastiskt när vi kunde rida ut ihop. Och väldigt ofta var vi ju i skogen, en härlig skogsväg. Och sen när han vågade galoppera i skogen första gången, då var han så, så lycklig.
Gården ligger lite för sig själv uppe på en höjd. Nedanför ligger byn Gällsta. Här finns en matbutik, en fotbollsplan och en byskola. Skolan ligger nära, bara 2 kilometer från gården. Hösten 2017 börjar Max i förskoleklass. Linda frågar hur det känns och jo då, det är ganska kul på rasterna och på fritids, säger han. Men tråkigt också, när han måste läsa och skriva.
Max var ju inte så imponerad av att börja skolan. För han tyckte att han kunde ju ändå lära sig allting på YouTube. Så han kunde inte riktigt förstå varför han skulle gå i skolan. Och han kunde ju jättemånga saker. Han var inte jättebra på att läsa, han var inte jättebra på att skriva. Och därför var ju det heller inte roligt i skolan. Han ville ju göra riktiga saker.
I utredningen som kommunchefen Gustav Olsson beställde efter Max död beskrivs Gällstaskolan som en trivsam skola nära naturen. Företaget som gjort utredningen heter Leadership Arts, ett litet konsultföretag som coachar chefer och ledare och säljer föreläsningar och workshops till bland annat kommuner. Leadership Arts får en månad på sig att samla in underlag och sammanfatta sina slutsatser. I den 33 sidor långa rapporten har skolpersonal intervjuats om Max skolgång. De beskriver honom som en elev bland andra. Han hade vänner, var glad, var som vem som helst. En pojke med ett stort leende. Men i vissa intervjuer ger lärarna också en annan bild av Max. Att han kunde vara stökig och jobbig mot andra elever och kaxig mot vuxna. Det är en splittrad bild av Max som inte ger några svar på varför han dog. Men en sak är personalen överens om. De har inte uppfattat Max som mobbad, utan mer i konflikt med andra elever. Kan skolpersonalen berätta mer om vad de såg? Jag börjar ringa runt.
Jag har inget mer att säga i det ärendet. Jag har inget nytt att komma med.
Alltså, jag har ingenting mer att säga än det jag har lagt fram på alla... Jag har inget mer att säga.
I det fallet så måste jag nog hänvisa min chef där. Det förstår ju du också att det är jättekänsligt det här.
Jag kontaktar ett 30-tal personer via sms, mail och samtal. Ingen vill prata med mig. Jag förstår att det är en känslig fråga jag ringer om. Men att alla avböjer så bestämt förvånar mig.
Och jag tror inte att jag fixar det heller.
Nej.
Jag hoppas att du förstår.
Jag respekterar det.
Jag kan inte delta någon mer.
Många hänvisar till att svaren redan finns i kommunens utredning. De har redan blivit intervjuade. Det är utrett och klart. Jag håller nästan på att ge upp när jag får kontakt.
Passar det fortfarande att prata en stund?
Absolut, jag har satt mig redo här nu.
Det är en person som jobbade i Max klass på mellanstadiet. Och hon följde honom ända upp till sexan.
Max och jag såg varandra väldigt, 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 väldigt nära.
Nämen.
Ja, så att jag kan...
Hon är en av dem som intervjuats i kommunens utredning. Men något är konstigt här. För hon säger att det hon berättat om Max verkar ha valts bort av utredarna och finns inte med i rapporten.
Och det tycker jag är märkligt.
Vad är det som den här källan vet som inte fått komma fram? Jag vill träffa henne, men hon tvekar.
Och jag måste smälta, jag kommer bli så totalt utfryst. Men jag kommer kämpa in i kaklet för Max.
Hon är orolig för att gå ut öppet och berätta om Max. För hon jobbar fortfarande kvar på hans mellanstadieskola i Älsta. Med samma kollegor som då. Det hon vill berätta kan skapa problem för henne på arbetsplatsen, säger hon. Men hon ska fundera. I kommunens utredning har de inte bara intervjuat skolpersonal. De har också tagit del av omfattande dokumentation kring Max. Elevakt, utvecklingssamtal och journaler. Jag får tillgång till samma material. Jag får till och med tag på mer om vad som skrivits om Max under tiden han levde. Det handlar om över 100 sidor. Interna mejl, mötesprotokoll och lärarnas egna anteckningar, sms och bilder. Med hjälp av materialet kan jag följa Max väg inifrån skolan. Det börjar när han går i femman och sista anteckningen är från hans dödsdag i sjuan den 25 november 2024. Men jag behöver också prata med de som var där. Barnen, vad kan de ha sett? I papprena läser jag att Max hade en bästa vän. Någon som kallas C. Jag frågar Max föräldrar. De säger att det måste syfta på Charlie.
Ja, så det skulle jag säga. Vi valde lite mer om bonniga. Från förskoleklass till sexan.
Charlie Ullström bor inte långt från Max hästgård med sin familj. Under kepsen syns det bruna håret och nyfikna bruna ögon. Han och Max träffas redan på lågstadiet i kuddrummet på fritids. Och de blir bästa vänner och går i samma klass.
Han gillade grävmaskiner, motorer, grejer med saker som jag, så alla gillar samma saker.
Och Max är på ett sätt som Charlie gillar.
Han var ju inte direkt som alla andra, liksom bara att han dömde inte direkt, liksom han var lite chill och ja, att han alltid ville hitta på något. Han ville inte liksom bara sitta och spela, han var liksom ute och göra något.
Charlie och hans familj bor i en hyreslänga, så oftast är de hos Max. I verkstaden, i skogen, bland trasiga motorer.
Man hade ju extremt kul på den gården i alla fall. Alltså jag skulle säga två stycken alltså halvsketiga barn som har hållit på och röjat, kletiga med olja och typ kör traktorer och gräver och håller på. Så de hade ju världens största skrotcontainer som vi plockade ur hela tiden.
Ju äldre de blir, desto större blir byggprojekten hemma. En vinter bygger de om en hundkoja till en alldeles unik bastu.
Vi hade ju byggt ett bastuaggregat, så där kunde vi liksom göra mat. Så vi tog ju och stekte köttbullar och gjorde makaroner. Och man var ju nästan tvungen att sitta i kallingar där inne för att det blev så jäkla varmt fast man knappt elda.
De gör det mysigt där inne, konkar in en tv och sätter upp en hängmatta.
Så man kan liksom ligga där och äta och kolla på tv. Så det var ju väldigt kött att ligga där inne. Och så hade vi en så jäkla gammal dator, en laptop. Det var liksom, det tog typ 5 minuter för den att starta. Och den kopplade vi till tvn. Så det var ju ett helskotta varje gång man skulle sätta på något på den där tvn.
Favoritprogrammet på tv är Leif och Billy. En humorserie om två bröder i en liten by i Norrland. Med en kul men ganska grov jargong.
Dra arslet bakom ögat, fy fan, det är ju tjuvskjutet.
Vad har hänt? Jag har blivit rättad i skiten.
Max och Charlie inspireras och gör stilen till sin egen. De kallar det Leif och Billy style.
Jag ska inte risa det med extra senap. Fy fan vad gott.
Bara vara sig själv och lite dum i huvudet med andra ord. Alltså det var ju typ det Leif och Billy style var.
Där i bastun och på gården får de vara som de vill. Men på byskolan i Gällsta tycker de vuxna att deras jargong stör.
Läraren sa att vi inte fick ha någon sån dialekt att hålla på. Och då var det liksom bara, det skadar ju ingen, så vad är problemet? Så länge man inte gör det för att reta någon, då finns det inga problem, då kan man alla göra det.
Med hjälp av Charlie kliver vi nu in där på Gällsta skolan. En av anledningarna till att han vill prata med mig och berätta om sin bästa kompis är att han vet saker och vill hjälpa mig förstå vad som ledde fram till Max död.
Att andra ska veta typ. Nej, alltså bara veta hur ett helvete det kan vara i skolan typ. Alltså vilken kultur det är, hur lärare kan vara, så bara allmänt hur en skola kan vara och hur det kan leda allt.
Den klass de går i på mellanstadiet är stökig, säger han.
Det var ju lite killar mot tjejer, men de tyckte det var roligast att reta oss. Jag och Max, vi brydde oss liksom inte om någon kallade oss ful. Det var liksom, det sket vi, men det var liksom annat som gjorde det mer provocerat. Alltså.
Det som Max får höra är kommentarer om det R han har på överläppen.
Ja, så ofta så gick de ju runt och sa, vad fan sa de? Typ klamydialäppen något gick de runt och sa. Så.
Max föddes med läppspalt som opererades när han var bebis. På överläppen finns ärret efter det. Näsan är lite sned och han pratar lite otydligt. Och det påminns han om. Barnen kallar honom harmynt. Säger att han har en sjukdom på läppen.
Och det är liksom, om inte han kan ändra på det, varför då går runt och retas om det? Det är bara jävligt onödigt.
När pojkarna vill få tyst på kommentarerna blir det ofta bråk. Charlie berättar att han försöker påkalla lärarnas uppmärksamhet, men att de inte tar det på allvar.
Enda sättet att få någon sluta hålla på i skolan i Gällsta, det var liksom slå tillbaka.
Charlie tycker att han och Max blir orättvist beskyllda för att ha startat bråken och att inget lärarna säger biter på de andra barnen. Lärarna får inte stopp på kommentarerna.
Alltså man blir ju arg när de säger det, alltså. Men ofta så tog man ju då liksom och vi tog ju och slogs, alltså. Vi brottade och slogs, alltså det var så. Och då liksom, då var de liksom, då höll de inte på ett tag. Sen kände de liksom att de började få lite mod igen och då började de hålla på att trappa upp.
Till slut är det bråk nästan varje rast, säger Charlie.
Lärarna verkade ju inte bry sig och orkade inte. Det kändes som att de orkade inte bry sig.
I kommunens utredning ser jag spår av det som Charlie berättar. Att det i årskurs 5 på Gällstaskolan noteras tilltagande stök runt Max. Att klimatet i skolan hårdnar. Jag vill veta mer om det. Vad såg de vuxna? Den där källan som jag fick tag på telefon. Hon jobbade i Max och Charlies klass vid den här tiden. Hon skulle fundera och nu har hon tänkt klart. Hon vill träffas. Hon heter Johanna Berg. Vi ses på ett hotell i Ulricehamn. Johanna sitter i en fåtölj med jackan fortfarande på. Hon har rakt blont hår och stora glasögon.
Jag kan säga, och det säger jag inte för att skydda någon, men ingen av mina kollegor har medvetet gjort någonting för att skada Max. Men någonting har ju blivit fel.
Hon har suttit i en sån här intervjusituation tidigare och berättat om Max. Det var med utredarna som kommunen anlitat.
Bara efter ett par minuter in i samtalet så fick jag veta att vi är stort sett klara och vi vet redan att det inte har begåtts några fel. Men berätta din historia. Jag kände ganska snart att det spelar ju ingen roll vad jag säger, för ni är ju redan klara.
Nu vill hon berätta det som inte fått komma fram. Men vi tar det från början. Johanna jobbade i Max klass under mellanstadiet och följde honom ända fram tills att han började högstadiet. Hon är elevassistent.
Så jag var den som kunde ta hand om konflikter. Jag var den som kunde ta undan om någon var ledsen. Jag var den som kunde gå undan när någon behövde prata. Jag hade den rollen.
Där och då i klassrummet är Max en av dem som ofta ber om hjälp.
På lektionerna så sitter han på sin bänk och säger Johanna, Johanna, kom. Och så kommer man och så, varför ska jag kunna det här? Varför ska jag kunna matte? Varför ska jag behöva kunna det här? Det kommer jag inte ha någon nytta av. Och säger att jo, men det kan vara bra i framtiden. Nej, jag ska bara gå på gården ändå. Jag behöver inte kunna det här.
Max låter håret växa ut långt. Inte som de andra killarna. Och han gillar kläder med starka färger, blommor och mönster. Han säger nej när föräldrarna vill köpa samma kläder som de andra barnen. Max har ett uttryck han ofta säger.
Man får vara som man vill. Ja, ja, man får vara som man vill. Han sket i vad andra hade på sig, han sket i vad andra. De fick väl ha det. Det bryr han sig inte om för fem öre. Man får vara som man vill, Johanna. Ja, det får man.
I skolkatalogen ser jag 22 solbrända elever uppställda och Johanna står på flanken. Det ser ut som klassen har kommit överens om att ha fotbollströjor på sig. Barcelona och Manchester United. Mitt i fotot sitter Max med en mönstrad kortärmad skjorta med rosa blommor. Lite längre bort på samma bänkrad sitter kompisen Charlie i en Barcelona-tröja.
Jag avgudar hela klassen. Alla var speciella på sitt sätt. Men Charlie och Max var de som snurrade i mina tankar väldigt, väldigt mycket. De var lika fast olika. De var tajta. De var speciella. Och de behövde det där lilla extra, båda två.
Precis som Charlie vittnat om är i femman det börjar hända saker. Det märker även Johanna. Bråken blir fler och Max kan bli väldigt arg och sen springa iväg. Ofta är det Johanna som går och letar. Hon känner till hans gömställe.
så var han borta och så gick man in i gympasalen bland mattorna och då hittade man ofta honom där. Och någonting hade hänt och han hade blivit arg, eller så hade han stuckit hem till pappa.
Hemma på gården börjar Max föräldrar förstå att något inte stämmer. Max utbrott blir fler och ofta verkar handla om sånt som hänt på skolan, säger mamma Linda.
Vi upptäckte att det var fler och fler tillfällen där barnen retade Max och så blev han arg. Och då hände det ju oftare att han kom hem.
Max rymmer från skolan och dyker upp hemma på gårdsplanen. Han kastar saker och skriker så till och med grannarna hör. Pappa Christian sätter honom i bilen och kör honom tillbaka för att reda ut situationen. Några veckor senare händer det igen.
Då vill han inte vara kvar i skolan. Och eftersom Christian jobbar hemma så var det ju väldigt lätt att ta till det också, komma hem.
En annan dag efter skolan märker Linda att något hänt. Max vill inte riktigt berätta. Då lyfter hon på hans tröja och ser tydliga röda streck.
Då var det någon som har slagit honom med en pinne och ingen hade sagt något.
Linda tar ett foto på ryggen och skickar det till Max lärare. Hon får till svar. Det ser onekligen illa ut. Max sa att det inte var något, fast att han såg medtagen ut.
Max pratade inte så mycket om sånt som var jobbigt i det läget, utan då ville han inte prata om det alls. Men han bad så lite generellt att han ville inte prata om det som var jobbigt.
Men en av de vuxna han tyr sig till om problemen i skolan är elevassistenten Johanna. När det varit bråk i klassen och Max blivit arg och ledsen eller stuckit iväg går han till henne och pratar. Han berättar hur det känns i kroppen när det blir för mycket för honom.
Han berättar så utförligt liksom. Och, ja, men det kryper i kroppen och huvudet. Det går inte, Johanna. Jag ser inte och jag vet inte hur jag ska... Jag vet inte hur jag ska göra, det går inte.
Jag går tillbaka till intervjuerna med lärarna i kommunens utredning. Det står att Max var en stor del till att det blev konflikter. Men här har Johanna en annan bild. Hon är kritisk till att man inte lyft blicken och tagit hänsyn till vad som hände innan Max utbrott.
Jag vill påstå att många gånger så var det någon som hade retat upp honom. Där han sa sluta 15 gånger och när han inte slutade då fick han ett utbrott eller så klippte han väl till helt enkelt.
Johanna hör vad barnen säger till Max vid den här tiden.
Ja, det var mycket att vad tjock du är och hitta runt saxen, klippa av håret, du är ful. Det var mycket att han kunde picka på honom. Picka på axeln, vara med händerna framför ansiktet. Eller så tog de i hans hår och så säger han sluta. Och så tog de i hans hår igen och så säger han sluta.
Vad är egentligen skolan skyldig att göra om en elev blir utsatt? Det regleras i skollagen och i den står det att det råder förbud mot alla former av kränkningar. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att informera rektorn om ett barn upplever sig utsatt, så att händelsen kan dokumenteras och utredas. Om det skett en kränkning är skolan skyldig att vidta åtgärder för att få stopp på kränkningarna. Johanna säger att hon informerar sina kollegor om Max situation. Men det leder inte till några kränkningsanmälningar om Max utsatthet under den här tiden.
Jag ville nog att man mer skulle jobba med de andra eleverna. Och vi pratade, inte bara jag utan mina kollegor också pratade också med de andra eleverna. Att de måste sluta med det här. Men det blev inget. Alltså, någon gång så fick jag något sånt utbrott så att jag och det handlade om håret.
Under en lektion, när barnen återigen ska ha varit på Max om hans långa hår, brister det också för Johanna. Hon reser sig upp i klassrummet.
Jag gapar. Jag skriker. Det är nästan till så jag börjar gråta för att jag är så arg. Och säger att det räcker nu. Han får ha precis hur långt hår han vill. Jag vet att det var knäpptyst i klassrummet. Det var ingen som sa ett pip. Det var en tyst ganska lång tid, länge efter det också. Och då lugnade det sig ett litet tag. Men sen satte det igång igen.
Max har börjat klaga på huvudvärk och ont i magen. När han kommer hem på eftermiddagen kan han ibland stänga in sig på rummet tillsammans med katten som heter Musen.
Nu ska vi se.
Mamma Linda går upp till Max rum som ligger på övervåningen.
Och så har vi hans katt som följer med oss här vart vi än går.
Katten Musen gör oss sällskap. Ibland går den in i Max rum och lägger sig på sängen, även fast han inte längre är här.
Det är ju Musen som katten heter. Den var ju väldigt viktig för Max. Max han älskar ju sin katt. Och, sen har vi en hund, en dalmatiner, som alltid var med honom också. Så.
Dörren in till Max rum står öppen. Hans keps hänger på väggen. Den är lite böjd för att få till Leif och Billy-stilen. Hans kläder är tvättade, vikta i garderoben. Från fönstret ser man hästhagarna där han åkte fort på fyrhjulingen och hoppade över hindren med hästen. Sängen har han ärvt från sin morfar. Vad tänkte Max på när han låg här nedbäddad med hunden och katten?
Den ser lite trångt ut när jag tittar på sängen med en stor dalmatin och en katt.
Jättemysigt tyckte han, så han hade gärna fönstret öppet så han kunde ha hunden under täcket. Och kanske var det allt det här som var jobbigt så gav det lite tröst att ha djuren i sängen. Jag vet inte. Men det var jätteviktigt för honom att ha dem där.
Linda tar fram ett par neongröna hörselkåpor som ligger på skrivbordet. Det är det föremål hon allra mest förknippar med Max.
De var ju viktiga, då kunde han ju prata med sin pappa samtidigt som han gjorde något som väsnades. Jag tror att han har 4-5 olika par som han, de var ju alltid på fel ställe. Så telefonen och hörselkåporna, det var nog det viktigaste.
Max båda världar, hemma och i skolan, börjar glida isär allt mer. Han har börjat i sexan nu. Jag läser i ett protokoll inifrån skolan att klassen är orolig och att det har bildats nya grupperingar. Linda får höra att lärarnas uppfattning om Max förändras.
Två klassföreståndare i årskurs 6 beskrev Max som vad de kallade besvärlig eller någon med attityd. Och vi försökte förstå vad det betydde.
I mejl till rektorn och lärarna ser jag att Linda skriver att hon vill ha mer insyn i hur Max har det på skolan. Linda skriver: hemma säger han att det är okej när de andra barnen är taskiga. Men han har lovat att svara mer ärligt. Vi skulle uppskatta om ni inte förutsätter att det är okej. Jag kanske tolkar fel, men det är uppenbart att det finns en känsla av mobbning, skriver hon. Hon fortsätter. Max har allt färre kompisar, så någonting måste vara fel. Antingen hemma eller i skolan. Men det finns ju en kompis, bästisen Charlie. På skolgården är det han som allt oftare får försvara Max.
Om någon typ tog och sparkade till eller slog till han, det är liksom, då tog jag och slog till mig. För alltså, om någon rör någon av mina kompisar, alltså, då tror någon fel om jag ska bara stå där och kolla på.
Vid det här laget finns det många signaler om att Max faktiskt är utsatt för mobbning. Det vittnar både Charlie och Johanna om. Och det styrks av dokumentationen och mejlen mellan Linda och lärarna. När Linda frågar rektorn om varför det verkar hända saker runt Max svarar hon i ett mejl att bilden som hon får till sig av lärarna är att det oftast rör sig om skojbråk. Men snart kan ingen säga att det är på skoj längre. På en rast urartar det helt. Max blir inblandad i ett rejält bråk som får konsekvenser. Och polisen kopplas in.
Max blev så rädd. Han var grät hela helgen. Och trodde att han kanske inte skulle få bo kvar hemma.
I kommande avsnitt fortsätter min granskning av Max Olofssons fall.
Jag känner väldigt, väldigt starkt att det här inte är alls som det ska.
Han blev ju utsatt av de vuxna i skolan.
Och jag kommer följa hans väg ända fram till den där sista dagen.
Nästa gång de gör något, då ska de få se vad fan som händer.
Jag vet inte om du har sett det här pappret tidigare.
Nej.
Steg för steg vecklas en historia ut som är större än jag först förstod.
Det är det sista han någonsin sa till mig.
Jag hittar ett dokument inifrån skolan som inte var menat för någon utomstående. Och så får jag Max trasiga mobiltelefon. Kan vi starta upp den igen?
I managed to extract from his mobile phone all calls, internet, browsing.
Du har hört det första avsnittet av Varför dog Max? En serie i 3 delar från Svenska Dagbladet. För att lyssna på alla avsnitt, gå till svd.se/max. I SvD-appen hittar du även våra andra poddserier. Vi har vid upprepade tillfällen sökt både skolpersonal och rektor på Stenbocksskolan samt konsultföretaget som står bakom kommunens utredning. De har avböjt medverkan i den här dokumentären. Vi har även sökt föräldrar till skolkamrater. Rösterna när skolpersonal avböjer intervju över telefon är utbytta. Reporter är jag, Frida Svensson. Producenter är Moa Larsson och Lovisa Lam Nordensköld. Redaktör, Emilio Tuvhag. Ljuddesign, vignett och slutmix, Thomas Henley. Research, Elin Romeliotto. Fotograf, Staffan Lövstedt. Och den grafiska profilen är gjord av Henrik Malmsten. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och SVT.